Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag är episteltexten från Uppenbarelsebokens 22 kapitel, verserna 10-17, som vi redan har lyssnat till. Vi kommer att idag gå igenom den någorlunda vers för vers, så att efterhand så läser jag. Men har ni Bibeln till hands, eller har ni en mobil där ni har den heliga skrift, ta gärna fram det och slå upp Uppenbarelsebokens 22 kapitel, så är det lättare att följa med. Vi ska be först. Jesus, hjälp mig att vaka och vara beredd att möta dig den dagen du kommer. Sänd din ande att förklara ordet och för att hjälpa mig att säga det som är rätt och sant. Amen. Det här som jag nu håller i handen är en gammal bok. Det är ett Nya testamente från utgivet 1801. Och det har funnits i mitt hem, så jag har fått ta över det här. Det saknas en väldig massa sidor i början och i slutet, men pärmarna på insidan är fullklottrade med olika skrivna saker. Och en text lyder, skrivit den 25 maj år 1847, Johan Johansson Sandvik är rätta ägaren till denna boken. Den som denna boken skäl eller undan döljer, han ska sitta på helvetets. Sen kan jag inte tyda texten som kommer direkt efter det. På en annan sida finns en del av textorden från idag inskrivna. Det är i den gamla formen. Saliga är de som håller hans bud, på det deras makt skall vara i livsens trä och ingå genom portarna i staden. Ty utan till är hundar och trollkarlar och bolare och manråpare och avgudadyrkare och alla de som älskar att göra lögnen. Skrivet av Johan Johansson Sandvik första söndagen i fastlagen om morgonen år 1849. Han som skrev det här var min farfars morfar. Den här boken som är väldigt sliten och alla dess anteckningar vittnar om ett stort allvar. Det är kanske en pietistisk fromhet. Det är tydligt att man läste Uppenbarelseboken och så såg man klart att det finns två vägar. Två ställen som inväntar människorna när den här tiden tar slut. Och det finns en fruktan för att hamna fel. Johan har valt ut ord som talar om saligheten innanför portarna, men också risken att bli utanför. Hur väl han förstod salighetens väg framgår inte. Och vi ska lite senare se på orsaken till att citatet på en punkt avviker från det som vi lyssnade till. Nämligen där det står, saliga är de som håller hans bud. Idag har vi söndagen före domsöndagen och ett ordpar är synnerligen aktuellt, innanför eller utanför. Det finns en sång som kanske några av oss har sjungit, där vi först sjunger innanför eller utanför bröllopssalen en gång. Innanför eller utanför evigheten så lång. Innanför eller utanför, lyst i min frågande sång. Innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Låt oss så gå till texten. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Johan hade lytt den här förmaningen. Han förseglade inte boken. Han förmanar och till och med hotar den som gömmer undan den. Undan gömmer den här boken. Den ska hållas framme och bli läst. Texten är från allra sista kapitlet i vår bibel, i Uppenbarelseboken. Det är många som under kyrkans historia har önskat undanhålla denna bok. Därför att den är kanske svår att förstå. Den innehåller väldigt mycket starka, märkliga bilder och syner. Och det är ett symbolspråk som inte alldeles lätt kommer till oss. Det är många villfarelser som har hämtats från feltolkningar av den här boken. Därför var också Martin Luther i yngre år lite skeptisk om det här nu är verkligen en apostolisk skrift. Men han ändrade sin åsikt efterhand. Och han kunde inte lämna bort den här boken från sin bibel, utan den är med i den kanon som han har gett ut som den tyska bibeln. Den här boken ska inte förseglas, den ska läsas och den ska predikas. Boken talar om den kristna kyrkans vedermödor, men också om segern genom lammet. Just lammet inför Guds tron är en mycket central detalj i den här boken som kommer fram om och om igen. Han som triumferar trots att han var slaktad. Den yttersta domen och den dubbla utgången behandlas upprepade gånger. Och kapitel 22 är en sammanfattning. Vi är framme vid världshistoriens sista dag. Den dagen när Jesus kommer igen till dom. Då ges det inte mer än någon nådatid. Eller någon bättring för den som inte har känt Jesus. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta orena sig. När tiden är ute kan man inte längre ropa till Jesus att han ska förbarma sig över en. Som de ovisa jungfrorna gör enligt Jesu liknelse i Matteus 25. De sa, Herre öppna för oss, men han svarade, jag känner er inte. Finns det mera fruktansvärda ord som man kan få höra av Jesus? Jag känner er inte. Den som inte har känt Jesus här i tiden och bekänt honom som sin Herre och Frälsare ska vara utanför den dagen. Då är den ogodaktighet som man har levt i permanent. Men på motsvarande sätt ska den som känner Jesus vara förvissad om sin salighet. Den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig. Den dagen bekräftas det som Jesus säger i Johannes 10. Ingen ska rycka dem ur min hand. Då är det definitivt klart att man lever i den eviga saligheten. I den fortsatta, den fullkomliga helgelsen. Då ska inte djävulen längre fresta till avfall. Då ska inte längre vårt onda kött förföra oss till att lyssna på hans falska och frestande röster. Och så har vi Jesu löfte. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jesus kommer snart. Så har det kristna budskapet ljudit i alla tider. En del begabbar det här och säger, hur kan det komma sig att man redan för 1500 år sedan, för 1000 år sedan sa att Jesus kommer snart och han har ännu inte kommit. Han har sagt han kommer när som helst och han kommer snart. Det är det enda ordet vi har med angivelse av tidpunkten. Vi har inget datum, inget år, men snart. Och ingen ska veta när han kommer. Under kyrkans tid har det här varit en glädje, en fast förhoppning under förföljelser. Det är bara en kort tid. En kort tid av jämmer och svårigheter, av sorg och död. Snart ska den tiden vara förbi. De kristna har alltid levt under svårigheter när de bekänner sig till Guds ord. Så är det också i vår tid. Ordet om lönen som Jesus ska ha med sig låter lite märkligt. Han ska ha med sig sin lön. Det här finns också i Jesaja 40 på två ställen. Också i 62. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Den lön som det talas om är nådelönen. den himmelska saligheten som hans trogna ska få efter möda och lidanden här på jorden. Då ska det verkligen visa sig vem som har segrat. Då har djävulens makt slutligt tagits bort. Han och hans anhang ska tvingas gå bort till evig skam. Så får vi en undervisning om Jesus Kristi person, kunde vi säga. Jesus säger: jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Den som talar i Jesus själv, han är sann Gud. Han är den som varit med ända från början, före själva skapelsen. Han har presenterat sig redan i början av uppenbarelseboken, i första kapitlet. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Längre fram presenterar Johannes honom som en som liknade en människoson. Den termen och det namnet, det känner vi igen från Jesu undervisning i evangelierna. Han kallade sig själv människosonen. Samma ord som står här säger han som sitter på tronen. Och då brukar vi ju räkna, det är ju Gud Fader som sitter på tronen. Han säger så här: jag är A och O, begynnelsen och änden. Det är i 21 kapitlet, vers 6. Det är inget tvivel om att Jesus är sann Gud. Han som sitter på tronen, han som är den allsmäktige. Lyssna därför noga till hans ord. Så kommer vi till en salig prisning. Det finns 7 saligprisningar i uppenbarelseboken. Det här är den 7:e och sista. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Och det är här som vi nu kommer till de här 2 olika textvarianterna till grundtexten. Det som fanns i den gamla bibeln är: saliga är de som håller hans bud, så att de får rätt till att gå in till livets träd och så vidare. Det kan verka som en stor skillnad. Saliga är de som håller hans bud. Saliga är de som tvättar sina kläder. Men i själva verket är det så att den grekiska texten som vi har är nära båda de här varianterna. Det behövs inte mycket av utsuddning av någon enstaka bokstav eller felskrivning av någon avskrivare för att man ska kunna få den här andra tolkningen. Och nu är frågan den vilken som är den mest ursprungliga. Och idag så gäller i alla moderna översättningar den som vi har i folkbibeln. Saliga är de som tvättar sina kläder. I de äldre så var då den här: saliga är de som håller hans bud. Men vi kan lugnt säga att båda de här varianterna har stöd i Bibeln. Ingen dera är falsk. Att tvätta kläderna, det nämns ju också i uppenbarelseboken 7:14. Och där beskrivs den stora skaran inför tronen i allhelgonadagens mäktiga epistel. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det här beskriver Kristi passiva lydnad. Hans lidande lydnad. Han utstod lidande och död på korset för världens synder. Denna passiva lydnad tillräknas oss i tro. Det är hans blod som rann för oss på Golgata. Det är hans blod som renar från synderna. Därför får vi komma inför tronen rena och vita. Vita är symbolen för rättfärdighet, helighet, fullkomlighet. Och vi får komma rättfärdiggjorda i hans blod och genom tron på honom. Den rättfärdighetsdräkt som Jesus har klätt på oss i dopet kan aldrig fläckas ner. Varianten att de som håller Guds bud ska friförklaras i domen, det ingår i domsöndagens evangelium. Där Jesus talar om frukterna av tron. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka och så vidare. Där är det frågan om vittnesbörden som visar att de heliga som kallas till himlen är rena, värdiga att komma in inför tronen. De känns igen av Jesus. De har fått sina kläder tvättade på samma sätt som det vi sa nyss. Men det är deras, den här varianten som talar om vad de gör som följd av att de är rättfärdiga. De håller hans bud. Det handlar om Kristi aktiva lydnad, där han levde rent och heligt och tillräknar oss sin helighet. Så att när vi ska stå inför Guds tron, så ska vi inte behöva stå i egna kläder. Utan då är det Jesu Kristi rättfärdighet som täcker över allt sammans. Så att vi inte kan anklagas för någon synd. Det här, det är den stora verkligheten som kristna får se framåt emot. Att i Jesus Kristus inte bli dömd för sina orättfärdiga gärningar. Utan de är övertäckta av Kristi rättfärdighet. Därmed så är allt det som en kristen gör rent och heligt inför Gud. Och därför säger Jesus också upprepade gånger i sitt avskedstal. Den som älskar mig håller mina bud. Det är en följd av att vi har fått ta emot Jesu Kristi kärlek. Därför vill vi med glädje hålla hans bud och inte trampa hans blod under våra fötter genom att förkasta hans nåd och hävda att vi själva har någonting som ger oss meriter för tjänster inför Gud. Så har vi det osaliga, de som är utanför. Men utanför är hundarna och okultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Varför nämns hundarna här? Är det här ett svar på frågan, får jag ta hunden med i himlen? Som vi känner från en visa. Nej, det är inte svar på den frågan. Det kommer ju sen en uppräkning av uppenbara synder som vi människor gör. En möjlig förklaring till att det står så här, först hundarna och sen en del såna här synder som är grova och uppenbara lösaktiga synder. Det ges av Sigbert Bäckare i hans kommentar till uppenbarelseboken, som också Lars Borgström har följt ganska noggrant i sin svenska kommentar, utläggning av uppenbarelseboken. Det är att hundar uttrycker en sammanfattning av alla dem som blir osaliga. Hundar räknades som orena djur av judarna. Jesus hänvisade ju också till hundarna när han mötte den kananeiska kvinnan. Ska vi ta brödet och kasta av barnen och kasta det åt hundarna? Om den här tanken att hundarna är liksom en sammanfattning av de här lösaktiga eller ogodaktiga gärningarna som människor gör, så får vi tänka oss en annan lite avvikande översättning som är grammatikaliskt helt möjlig, nämligen att och också kan översättas med det vill säga. Då skulle det bli alltså utanför hundarna, det vill säga, eller alltså okultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Det finns en liknande uppräkning i 21 kapitlet, vers 8. Men de fega, de otroende och de kändliga mördarna och de sexuellt omoraliska, okultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Den här listan börjar med de fega. Det kanske överraskar oss. De fega. Är det inte bara en sådär svaghetssynd att man nu inte riktigt vågar? Men då ska vi tänka på hur det var under den här tiden när uppenbarelseboken skrevs. Det var svåra förföljelsetider. Myndigheterna, kejsaren, tvingade de kristna att göra avbön från tron på Jesus och dyrka kejsaren. Om de inte gjorde det, miste de sitt liv. De blev martyrer. Det var nära till hands att man för att skona sitt liv så gjorde man avbön och sa egentligen inte tror jag ju på Jesus. Och kanske de måste svära på det och göra någonting för att riktigt visa det. Då blev de fria. Då fick de skona sitt liv en tid. Men Vi gjorde en fruktansvärd synd. Den som inte bekänner mig inför människorna, sa Jesus, ska inte heller jag kännas vid inför min far och de heliga änglarna. Det är det som fegheten är. Det var de som hade övergett tron på Jesus och inte vågat stå fast vid honom den dagen när det verkligen blev allvarligt. Som helhet kan vi säga att det som räknas upp som vittnesbörd om ogudaktigt liv och som leder till förtappelse, en säker förtappelse för den som dör i sina synder utan Jesus. Det här är en lista på sådana synder som också Paulus räknar upp som köttets gärningar. På många sätt tar fram att det är sådant som inte kan förenas med ett liv i evigheten i himlen. Det är ingen orsak nu att analysera de olika synderna som nämns. Det är sånt som vi alla måste bekänna. Varje dag, varje stund. En tanke som är oren. Någonting som gör att vi är skyldiga till att ha överträtt hela lagen. Det är skarpa ord till varning för den gamla människan som gärna lyssnar till frestelsen för att avfalla och så ta avstånd från Jesus. Det hotar alla kristna. Därför behövs sådana varningar. Men så kommer den sannes vittnesbörd. Nu understryker Jesus vem han är som har sänt det här budskapet. Inte bara till Johannes, utan till alla församlingarna i mindre Asien. Därmed också till oss. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Ängel betyder sändebud. Det är lite svårt att se av texten här före om det är en ängel eller om det är Jesus själv som talar. Men här så ser vi åtminstone det är Jesus själv som talar de här orden. Jag, Jesus, har sänt min ängel. Men oberoende av om Jesus sänder sin budbärare, sin himmelska budbärare för att förkunna hans ord, eller om han själv talar, så har vi samma orsak att ta emot det, som Guds ord. Jesus beskriver sen sig själv. Jag är Davids rotskott och ättling. Den klara morgonkärnan. För det mesta så tänker man sig med det här ordet Davids rotskott. Så kanske vi tänker oss på julsalmen. Det är en ros utsprungen av Isais rot och stam. Och så tänker man kanske då på att det är ett skott som Jesaja också talar om. En telning. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Man tänker sig då det nya som kommer, då blir det ungefär detsamma som ättlingen, det som kommer efteråt. Men i själva verket är det här ordet ett ord som betyder verkligen roten, det som är under och före det som omnämns efter. Det vill säga före David, Davids rot, det som har kommit före David. Jesus är den evige, han är den som har funnits långt innan David blev född. Han är sann Gud av evighet. Det ska vi tänka på när vi snart sjunger. Det är en ros utsprungen. Den evige. Jesus presenterar sig också som den klara morgonkärnan. Vi vet att det är planeten Venus som brukar synas på morgonhimlen en tid på år, en annan gång på kvällshimlen. Och den kan lysa väldigt starkt. Och den brukar kallas morgonkärnan. Den förebådar dagens ankomst. På samma sätt är Jesu återkomst förestående när vi ser hans tecken. Han kommer med tecken med löfte om att den nya eviga dagen snart det här. Den ska aldrig följas av någon mörk natt längre. Det är den verkligt äkta morgonkärnan. Och den sista versen som vi kan sammanfatta med ordet kom. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Här kommer en inbjudan till det himmelska bröllopet. Det som Jesaja har sett långt i fjärran, som han har inbjudit till, och som Jesus har talat om i sina liknelser. Anden är den som inbjuder via ordet. Det är hans verktyg, hans tvegade svärd. Och han använder sig av kyrkan eller församlingen för att bjuda. Föra ut ordet genom dess kallade tjänare. Bruden är hans församling som ska säga kom. Hon får inte vara tyst. Hon ska se till att ordet predikas. Så gäller det för den som hörde att låta inbjudan gå ut. Det är missionsbefallningen där varje kristen är kallad att på sin plats tala om Jesus för sina medmänniskor. Vi ska varna för att man kan stå utanför dörren en dag. Innanför eller utanför. En viktig fråga. Påminn om att det är bara den som är klädd i Jesu rättfärdighet som får komma in. Berätta om vägen att få denna rättfärdighet. Berätta om hur Jesus tagit på sig hela världens synder. Hur han har lidit straffet för dem i vårt ställe. Hur han har kallat oss och döpt oss och därmed klätt på oss sin rättfärdighet. De kläder som vi behöver ha för att komma in genom porten den dagen till bröllopet. Bjud de törstiga, kom och drick för intet. Ge de hungrande Guds ord utan pengar, utan att ställa krav på egna förtjänster. Många är vilseledda av falska röster som inbillar oss att det är vi själva som ska ordna med frälsningen. Genom egen kraft och med vår vishet. Men när den kraften inte finns, när vi kommer till korta på grund av lagens stränga bud, då blir det en törst efter nåd. Herre, förbarma dig. Är du en av de många som törstar efter frid i denna oroliga värld, då behöver du Jesus. Och han säger, den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Ja, kom idag vem än du är som fridlös irraren i världens öken här och där, långt skild från denne vän. Dess usla brunnar ger ju ej det vatten som förslår att stilla själens törst. O nej, han ensam det förmår. Amen. Ja, kom Herre Jesus, kom med ditt livgivande vatten för att släcka den törst som vi har i vårt inre och som ger oss förvissning om att du är vår salighet, du är vår frälsning, du är vår rättfärdighet och att vi får vara fullt och fast övertygade om att den dagen du kallar oss så ska vi möta dig med glädje. Amen.